Hisbollahs ledare sedan 32 år, 64-åriga Hassan Nasrallah, bekräftas död efter israelisk flygattack i Libanon. Och de flesta av organisationens ledare ska nu enligt israeliska militären vara eliminerade. Vi pratade förra veckan om den spektakulära personsökar- och walkie-talkie-attacken som Israel genomförde mot Hisbollah, och att Israel precis då i dagen innan förra sändningen hade börjat bomba i Libanon. Och de fortsatte bomba hela veckan. Vapendepåer, raketgömmor, och de verkar också ha dödat mer eller mindre hela Hisbollah-ledningen, inklusive alltså Hassan Nasrallah, Hisbollahs mångårige ledare. Hisbollah har inte funnits så länge. Startades väl någon gång på 80-talet. Så att under nästan hela organisationens existens är det Hassan Nasrallah som har styrt den. Och han är liksom en organisatorisk ledare, politisk ledare, men också en andlig ledare. Så en enormt viktig figur. Men det är också det här att jag såg ett organisationsschema för hur Hisbollah-toppen ser ut. En sån här pyramid med Nasrallah längst upp och sen liksom olika grenar av organisationen. Och alla som var med i det här organisationsschemat är döda nu. Alla har blivit dödade av Israel de senaste veckorna. Och i de här bombräderna så har man också dödat ganska många högre officerare i iranska revolutionsgardet. Jag håller inte räkningen. Jag vet inte om någon håller räkningen på hur många sådana iranska höjdare som Israel har dödat. Men det är väldigt, väldigt många, och det är ofta det här att samtidigt som de dödar Hisbollah-människorna så är det alltid folk från revolutionsgardet med i rummet. Eller någon ambassadör eller andra högdjur. Och förmodligen, det är ingenting som vi vet om, men förmodligen så dödade ju israelerna Irans president Ebrahim Raisi tidigare år, i våras när det nu var. Han, Irans president och Irans utrikesminister och några till höjdare, dog i en ganska mystisk helikopterolycka. Ja, vad låg bakom den? Nu ska vi säga att det är inte omöjligt att det var Israel som var framme. De är ju ganska bra på att mixtra med maskiner, tydligen, som deras fiender ska använda. Så hur är allt det här möjligt? Hur kan Israel göra allt det här? Vi pratade lite förra veckan om det här med att det sägs då att de har väldigt starka dataunderstödda system med drönare och lidar och 3D-modeller och artificiell intelligens. Men det måste finnas något mer här. Jag är lite sur på Mahmoud Ahmadinejad, därför att jag satt för några dagar sedan och tänkte på det här. Och sen tänkte jag att nästa gång vi har Radio Bubbla, då ska jag presentera en liten teori för vad som egentligen pågår bakom kulisserna. Men jag missade den möjligheten, för att häromdagen så gick Mahmoud Ahmadinejad ut i turkisk tv, tror jag, och berättade. Ja, han berättade nästan exakt det som jag ville erbjuda som en pusselbit som saknas för att förklara allt som händer. Jag sa till dig, Boris, i telefon häromdagen att jag skulle vilja ge en liten teori kring vad som händer där. Ja. Och den idén är helt enkelt att Mossad måste ha infiltrerat sin fiende fullständigt, inte bara Hisbollah utan Iran, och att Iran vet om det här, och det är det som styr deras det var jag kom fram till min kammare som den mest logiska förklaringen till alla konstiga saker som har hänt på senaste. För det finns en del som är svårt att förklara. Men nu är det, verkar vara ganska officiellt då, för att Mahmoud Ahmadinejad, och för er som inte minns det, mot förmodan finns det någon som inte minns Ahmadinejad. Han var Irans ledare, Irans president från 00-talet fram till, var han president när vi började sända Radio Bubbla? Jag förmodar att han var det, jag är inte säker.
Ja, det tror jag att han var.
Det var den perioden i alla fall. Så att det var 10 år sedan sånt där som han avgick. Och han säger nu att Iran skapade en särskild kontraspionageenhet som skulle skydda alla landets känsliga viktiga verksamheter från Mossad. Men den här enheten visade sig 2021 så upptäckte de att den här enheten var totalt infiltrerad. Så mer än 20 medlemmar av den här enheten var Mossad-agenter, inklusive högsta chefen för det nationella kontraspionaget i Iran var en Mossad-agent. på sätt och vis, så det är en helt extrem situation. På sätt och vis är det inte så konstigt, för att det finns enormt många iranier som hatar den iranska regimen och som förmodligen är ganska lätta för Israel att rekrytera. Det finns den antagonismen, även om iranier i allmänhet kanske inte har jättepositiv syn på Israel. Om man hör regimen som man hatar hela tiden pratar om den här sataniska ärkefienden Israel, så finns det en ganska naturlig psykologisk mekanism. Vad kan man göra för att verkligen slå mot regimen? Verkligen sparka dem i skrevet? Ja, men man kan jobba med Israel och jobba med Mossad, som säkert är där och fiskar hela tiden. Ja. Dessutom, tydligen så har det avslöjats liknande saker tidigare. Jag såg i en artikel om Ahmadinejad, så såg jag också att en Ali Younesi, som var, han var stabschef åt Hassan Rouhani, alltså Ahmadinejads efterträdare på presidentposten. Han ska ha sagt 2022, alltså ett år efter att de upptäckte det här med den här Mossad-enheten som hade maskerat sig som en kontraspionagenhet i Iran. Han sa att det var hur många, många myndigheter i den iranska staten som var helt infiltrerade av Mossad, och att det finns skäl för folk i den iranska statsapparaten att vara livrädda för det här. Och det är helt oerhört det här som Israel verkar ha gjort. Jag kastade ut frågan på BBSen om det finns några historiska exempel på någon liknande. Alltså det är nästan som att man underdriver om man säger att det är en underrättelsekupp. Det är så vi har sådana här som Kim Philby. Kim Philby är en klassisk spion i Storbritannien. Var en del av Cambridge-ringen av spioner. Jag tror att Kim Philby var något liknande. Han var chef för Sovjetbyrån på MI6 eller något sånt där. Så han var en viktig, väldigt viktig sån kontraspionagehöjdare. Och vi har några sådana här som Robert Hansen i USA, Aldrich Ames, några sådana stora amerikanska som jobbade åt sovjeterna. Men de var inte högsta hönsen på samma sätt. Och jag tror att det här som Israel har gjort mot Iran, det är ännu mer extremt. Så givet att vi vet det här, givet att vi tror på det Ahmadinejad säger, vilket jag gör, så kan man ju spekulera lite i vad det innebär. För om det stämmer, då har Israel i praktiken haft Iran i ett dödsgrepp i åratal. Och det skulle förklara på ett ganska fint sätt varför Iran har varit så återhållsamt. Så trots alla israeliska attacker, trots alla provokationer i åratal nu, så har de alltid varit så måttfulla. Ofta har de helt avstått från vedergällning. När de gör någon motattack, så är det nästan som att det är symboliskt. De signalerar tydligt för, vi har pratat om det förut, att visst, de skickar några raketer, vilket de också gjort ikväll, vi kan prata om det sen. Men de berättar liksom i förväg vad som ska hända. Och de skickar dem mot ganska harmlösa mål, och i praktiken så händer ingenting. Inte bara för att Israel är bra på att skjuta ner raketer. Också under hela senaste året, de har hållit sig på mattan även efter 7 oktober. Det har sett ganska konstigt ut ibland. Men det är inte konstigt alls om iranierna vet att de är totalt infiltrerade. Och Hezbollah, de är nära integrerade med revolutionsgardet i Iran och så vidare. Så att om Mossad har infiltrerat iransk underrättelsetjänst, så har de infiltrerat Hezbollah. Och det betyder att även i Hezbollah så har folk just nu, de har ingen aning om vem de kan lita på. Och hur planerar man motattacker mot Israel när man inte har en aning om huruvida liksom, kamraterna som man måste jobba med då är Mossad-agenter eller inte? Och dessutom innebär det att allt Irans spionage mot Israel har sinkats. Så att inte bara har Israel haft full insyn i Iran, utan dessutom har Iran varit kanske blinda, eller att de har försätts med förmodligen en stridström av falska underrättelser om Israel. Och varje ny sak som de försöker göra riskerar att direkt leda till att Mossad bara får ännu mer information om deras kapaciteter, för att man börjar prata om det, planera om det inuti själva underrättelseapparaten. Så att, vad ska de göra i Iran? De kan inte agera mot Israel, därför att de har inga trovärdiga underrättelser om vad de kan slå emot, vilka mål till exempel. Och när som helst kan Israel använda sina överlägsna underrättelser för att slå ut precis vilket mål som helst i Iran, vilket de gör då. Inklusive när de tog ut Hamas-ledaren i Teheran för inte så länge sedan. Mm. Så att, en sak som jag undrar också, det är, vad säger Israel just nu till Iran i diverse icke-officiella kanaler? Vad är budskapet som Netanyahu ger liksom privat? En sak säger han på presskonferensen. Men det skulle vara intressant att höra vad han säger till exempel Irans president mellan skål och vägg. Jag är säker på att de pratar på ett eller annat sätt då och då, om inte annat via ombud. Ja, det måste vara riktigt läskigt att jobba som iransk höjdare eller som ayatollah just nu.
Ja, och som du säger, alltså, det måste ha varit ett bra tag. Men du var väl inne också på BBSen på teorin att, eller tog upp det med personsökarna och åkertåkerna i samband med detta. Det gör ju det hela mera begripligt. Att om de har den infiltrationsgraden i den iranska apparaten, så blir det mindre svårt att förse Hezbollah med minerad kommunikationsutrustning. Man får ju anta att de också har styrt uppbygget av Hezbollah, och säkerligen har folk placerade där på nu när de har sprängt bort hela ledargarnityret, så vet man nästa grupp som träder in på de funktionerna, det är liksom Mossads agenter. Det lär ju finnas några stycken sådana där. Så att det, jag tycker att det här blir bara mer och mer fascinerande.
Vi ska säga också att ikväll, bokstavligt talat för några minuter sedan, så gjorde Iran en stor, förmodligen den största iranska attacken mot Israel på länge. Så de skickade iväg, vi vet inte hur många, alltså hundratals raketer, och inte bara mot någon bas ute mot öknen, utan mot Tel Aviv. Och jag tror att nästan alla raketer sköts ner, någon enstaka slog ner. Det var någon som skrev på BBS att det enda dödsfallet som rapporteras hittills var en palestinier som dog i Jeriko. Men alla verkar klara sig i Tel Aviv. Och det här är så typiskt, som jag precis var inne på, och jag pratade om det här gång på gång tidigare, att det är inte riktiga attacker som Iran gör. Det är de här krigsrubrikerna, nu börjar till det världskriget, nu slår de tillbaka, nu kommer den stora eskaleringen. Men varje gång så ser vi efterhand att det är som att Iran inte ens försöker göra en riktig attack. Att de är rädda för det. De passar sig väldigt noga för att göra en riktigt seriös attack där en massa israeler dör och sånt där. Och det var samma sak här. Hela dagen idag så har de pumpat ut i internationella medier att idag så kommer Iran attackera. Israel har sagt det, USA har sagt det. Inom 12 timmar så kommer attacken nu. Så det har liksom varit helt officiellt. Och mycket riktigt, som ett urverk, så kom attacken precis då. Så att Israel kunde inte ha varit mer väl förberedda. Med sina liksom anti-robotsystem och skyddsrum och allt vad de kan tänkas vilja ha. Ja. Det är spännande att tänka, tycker jag, på vad som kan hända näst. Det är en så pass annorlunda situation, och det är väldigt intressanta förändringar i konflikten när Israel går så enormt aggressivt på offensiven. Och de verkar knappt möta något motstånd alls. Nu har de börjat gå in i Libanon de pratar om invasion. Jag tror fortfarande inte att det blir någon invasion av Libanon. De kommer såklart gå in med förband, göra enstaka operationer. Men de verkar kunna göra det ganska obehindrat över gränsen. Det sägs att den libanesiska armén har dragit sig tillbaka från gränsen för att inte vara i vägen. Och officiellt så säger de att nej, vi håller gränsen, det är vårt territorium. Israelerna kan inte göra vad de vill. Israelerna gör precis vad de vill. Och dessutom så säger de att vi har gjort precis vad vi vill på libanesiskt territorium i ett års tid. Ända sedan 7 oktober så har vi opererat fritt in i Libanon. Vi har varit inne liksom i husen och tunnlarna och gjort allt möjligt. Och nu fortsätter vi med det. Men, och Iran verkar inte göra någonting. Och vem mer finns det ens som skulle kunna göra någonting? Som skulle kunna sätta några gränser, göra någon konsekvensutsättning mot Israel? Det är liksom så här, kanske Turkiet, kanske Erdogan. Men han verkar inte heller vara i startgroparna för att göra någonting. Och då är lite grann frågan så här, om Israel har fritt spelrum, vad kommer de göra? Vad är deras liksom, vad är deras mer ambitiösa plan nu när de har väldigt, väldigt stort spelrum? Vad är deras endgame som de kommer satsa på nu de närmaste månaderna?
Jag tror att det är inte bara så att ingen vågar eller vill eller kan sätta stopp för dem. Utan jag tror att de har till exempel, det är nog ganska klart att de har de stora sunnimuslimska staternas stöd i den här väldigt aggressiva krigföringen. Och alltså, jag tror att i linje med vad vi sa i förra programmet, att då pratade vi om att Netanyahu tänker gå till historien som den som utplånade Hamas och Hezbollah. Alltså, jag tror att hans vision ligger att utplåna palestinierna som folk helt enkelt. Alltså inte att ta koll på varenda palestinier, men att hamra sönder allt, alltså palestinierna till den milda grad. Att de liksom diffunderar, sprids ut, upptas någon annanstans, faktiskt hamnar i Europa till stor del. Alltså han vill ta bort det från kartan och få bort, så länge de finns på Västbanken, i Gaza och i Libanon, så utgör de en påminnelse och liksom arabstater, även sunnistaterna tvingas liksom säga saker till stöd för dem. Men tar man bort dem, alltså i verklig mening fördriver dem och dödar rätt många av dem, då är problemet löst en gång för alla. Och det här, Netanyahu kan ju sin historia. Han vet ju att lyckas han med det projektet, alltså utplåna palestiniernas närvaro som en identifierbar grupp i regionen, så kommer ingen att bry sig om 7,5 år. Ingen alls. Men sen länge de finns där så är de ett problem. Så man kommer inte att stanna med att knäcka Hamas och Hezbollah.
Jag tror du har precis rätt, och det här med arabstaterna är ju verkligen en nyckel. Och situationen mellan Israel och arabstaterna är ju totalt annorlunda nu än vad den var för liksom 10 år sedan, 20 år sedan, vad det någonsin har varit förut. Nu har man ju bland annat de här Abraham-avtalen. Alla amerikanska presidenter försöker skapa fred i Mellanöstern, en sån klassisk grej, att alla ska göra sitt försök. Och det är klassiskt då att alla misslyckas givetvis, utom Donald Trump som fick till de här Abraham-avtalen som signerades i Vita huset och som har skapat en så stabil, en varaktig fred mellan Israel och arabländerna. Även genom 7 oktober, allt som hänt senaste året, så har de här avtalen hållit. Och det är inte alla arabländerna, men det började väl med, kanske var innan Abraham-avtalen, med Egypten och Jordanien. Men sen har fler, det är Förenade Arabemiraten och Marocko och några länder till, som faktiskt har ingått en sorts det är en speciell situation. Alltså, det är nästan som en sorts allians med Israel som står för dörren. Och priset som arabländerna får betala är att de måste ge Israel fria händer på alla palestinska territorier. Men det är det som är det fina i kråksång, för att de bryr sig inte i alla fall. I alla fall inte de som leder de här länderna. De bryr sig inte om Palestina eller palestinierna. Det finns folk liksom på gatorna i de länderna som gör det. Men om de kan acceptera att ge Israel fria händer i Palestina-frågan, så får de i gengäld en enormt stark allians mot sin gemensamma fiende i Iran, som de hatar allihopa, vilket gör att det är enormt attraktivt potentiellt för Saudiarabien till exempel att ansluta sig,
ja, visst,
till den här gruppen. Och det är en väldigt speciell situation, för det innebär att Israel skulle bli en sorts, alltså nästan som en sorts regional hegemon i hela Mellanöstern, som dominerar hela regionen militärt, som de visar nu att de kan göra precis vad de vill militärt. Ingen kan stoppa dem. Ingen försöker ens säga någonting. Och de kan hålla Iran på mattan, de kan hålla alla islamistiska extremister på mattan. Och de skulle kunna göra det här med hela eller nästan hela arabvärlden bakom sig. Och Iran skulle bli totalt marginaliserat och kraftlöst. Turkiet skulle vara den enda kvarvarande stormakten. Och då kan man se framför sig hur liksom Netanyahu och Erdogan delar upp Mellanöstern mellan sig. Jag tror att de skulle kunna,
ja,
de skulle kunna komma ganska bra överens där. Och det är också att nu när Israel visar en sån styrka i det här kriget, så kommer de också vinna mycket respekt. Särskilt i arabvärlden så är sånt gångbart. Det är viktigare där än i västvärlden. Då. Iran kommer tappa respekt och inflytande. Det är som det klassiska citatet av Osama bin Laden. Du vet säkert, vi tänker på Boris. Han sa någonting i stil med att när folk ser en stark häst och en svag häst, så tycker de naturligt om den starka hästen. Och Israel är den starka hästen nu. Och det är verkligen en unik situation i Mellanöstern. Och då som du säger, att lösa Palestina-frågan en gång för alla. Rensa Gaza, utmana palestinier, annektera, jämna med marken, bygg skyskrapor och strandvillor. Eller om de är ännu smartare, strunta i annektera och bygg istället ett Dubai vid Medelhavet. Låt araberna göra det. Som en del av den här nya alliansen med arabvärlden. Låt Förenade Arabemiraten komma och bygga en ny liksom, ett nytt Dubai i Gaza City.
Eleganta. Ja.
Det skulle vara enormt bra för alla involverade. Förutom liksom, ja, Gaza-palestinierna. Men om de håller sig på mattan, så kan de få bo kvar. Kan de kanske få ett jobb liksom i nya skyskraporna i Gaza City. Och sen får man hitta en liknande lösning på Västbanken och Golanhöjden och allt vad det är. Alla ställen runt i gränstrakterna liksom, där det bor palestinier. Och så måste man hitta någon lösning på bara vad man ska göra av liksom själva biomassan, den palestinska biomassan. Men det finns många sätt att lösa det problemet. En grej som jag nämnde där för dig om dagen, Boris, att bli lite fascinerad av det, är att det sägs ju att Netanyahu har fått en profetia uttalad för sig. Jag tror att det var när han var i New York och träffade Lubavitcher-rebben. Och rebben sägs ha sagt till Netanyahu som en sorts profetia att du kommer att vara den sista ledaren för Israel innan Messias kommer. Och det är den judiska liksom, den judiska profetian om att det kommer komma en messiasfigur som kommer vara liksom någon av Davids stam som ska plocka upp den gamla kungakronan och bli liksom kung av Israel och också en ledare i världen och skapa en ny era av fred på jorden och det ena och det andra. Och enligt profetien då så ska Netanyahu, han ska vara den som lämnar över spiran till Messias. Och det är ganska snart, för att Netanyahu, han, jag vet inte hur gammal han är, men det är inte så många årtionden kvar innan det där ska hända. Och sen ska då massa andra saker hända, som att de ska bygga upp det gamla templet. Så tredje templet ska byggas på Tempelberget. Så en annan sak som man skulle kunna tänka sig nu, om Israel har fritt spelrum, om de inte kan göra mer än att liksom döda en palestinier i Jeriko och vara något terrorattentat idag, någon annan del av Israel. Nästa steg är att riva Al-Aqsa-moskén. Börja bygga templet. Och det har skrivits mycket om det här. Jag är ganska fascinerad av det. Att de har redan påbörjat det arbetet. De har redan börjat göra alla såna artefakter som ska stå i templet. Den gigantiska menoran som ska stå där, och de har börjat föda upp de röda kvigorna som de måste offra. De har flera stycken för säkerhets skull. Jag tror att de bara behöver en för att uppfylla profetian. Så det måste verkligen klia i fingrarna nu att börja verkställa hela den här apokalyptiska, den teologiska slutplanen.
Ja, alltså det här är extremt fascinerande. Men jag tror att Netanyahu kommer att... liksom, den där får löpa lite fritt. Men jag tror inte han tänker liksom köra någon... Han tror ju inte på det där. Men han utnyttjar gärna varje upptänklig judisk sekt. Men liksom att börja offra... röda kalvar på Tempelberget. Alltså det finns ju en gräns med vad Saudiarabiens ledare klarar. Så att jag tror han kommer att hålla sina grejer på mattan. Han nyttjar säkert sånt där. Men man kommer inte att låta de ortodoxa och andra sekter få något större spelrum framöver.
Synd, tycker jag. Men om
du är lite sugen på.
Ja, men om de ändå ska köra sin grej, liksom köra sitt race, som Israel ska ha sin stund i stolen här. Vilket jag är ganska neutral liksom. Jag är fascinerad och liksom jag beundrar liksom bara styrkan och dådkraften de håller på med. Jag är ganska moraliskt neutral, men om de ska göra den här grejen, det vore väl spännande tycker jag om de också kunde få den här esoteriska dimensionen. Bara för att det är en så pass unik sak. Det är inte så många länder som har den typen av motivation också i ryggen. Det skulle bara vara en väldigt intressant tidslinje om Messias kommer. Om Israel får någon sorts kung. Alltså det skulle vara så far out. Det är mer därför jag hoppas lite grann.
Alltså, jag håller med dig. Men... Det kommer inte att hända alltså. Det kommer att vara precis som man liksom utplånar palestinierna som identifierbart folk, så kommer man inte, av realpolitiska skäl, så kommer man av samma typ av skäl inte låta det här löpa hela vägen. Alltså det blir för ohanterligt. Det är även kulturkrigsmässigt internt i Israel. Det där kommer att... Nej. Det blir inget kalvoffer och ingen messias.
Hoppet lever. Jag ska fortsätta hålla tummarna. Åtminstone kan de väl offra en kalv. Det är väl det minsta de kan göra. Inte kan Netanyahu stoppa dem från det.
Jag får se.